Herre, vi tackar dig för nåden att få prisa ditt namn med en lovsång som den här och jubla över allt det goda som du har. Det är en salig visshet, Herre, som vi kommer med in i den här gudstjänsten. Och vi förväntar oss din närvaros effekt i våra liv genom att du talar med din ande genom ditt ord. I sången, i bönerna, i nattvardsstunden vi ska fira tillsammans. Tack Herre för att du tar emot vår lovsång den här morgonen. Ärat vare ditt namn och du tar emot oss när vi kommer till dig. Tack Herre. Amen. Ja, vilken gudstjänst vi har idag. Det är tacksägelsedagen i kyrkoåret idag. Och då kan man ha ett leende på läpparna och titta lite på varandra och säga hej, gör gärna det om du inte har gjort det någon bredvid dig. Vinka lite sådär, ja. Det är vackert att få se varandras leende ansikten och sjunga en glad sång till Herrens ära och höra de gamla berättelserna igen och hoppas på något nytt ur dem. Det märkliga med Guds ord är att det blir gärna så. Det går att se nya dimensioner i texterna och idag vill jag påminna om en väldigt rik gåva i det kristna livet. Det är ju ändå tacksägelse söndagen. En rik gåva med en förhoppning att detta ska bli till uppmuntran för oss och till längtan och väcka ännu mer tacksägelse för det goda som vi har i Gud. Så rubriken för min predikan idag är helt enkelt det inre ögat. Trons sinnesorgan. Öppna våra ögon så att vi kan se, läste Linda för en stund sedan ur Matteus-texten. Öppna våra ögon så att vi kan se. Det där är en nyckeltext i Johannesevangeliet. Det är det sista som Matteusevangeliet. Det är det sista som Matteus förmedlar av vad Jesus gjorde och sa innan han kom in i Jerusalem. Resten av texten handlar om förvecklingarna och den dramatiska upplösningen av alltihopa i Jerusalem. Och därför är det här en nyckeltext som vill visa för oss att det handlar om att förstå vem Jesus är. Och de här personerna som nu ropar till Jesus om förbarmande, de har en uppfattning om Jesus och de vill gärna ha den förstärkt. De vill att han ska förbarma sig just över dem. Och så frågar han ju, som vi hörde, vad de vill. Och de vill ha sina ögon öppnade. Och det är klart att det handlar om de fysiska ögonen, det läste vi ju så tydligt. Men det handlar också om insikten vem Jesus är. De får en insikt och följer sen Jesus därför att de har förstått någonting nytt utöver att deras fysiska ögon har fått sin läkedom. Och det här är en uppfyllelse av messiansk profetia, till exempel från Jesaja bok kapitel 35 där det står att de blindas ögon ska öppna när Gud kommer. Och det är också en uppfyllelse av vad Jesus själv har sagt. Det här står i Johannes evangeliet 9. Han säger att han har kommit hit till världen för att de som inte ser ska se. Så det är en brännpunkt där i Matteus evangeliet på detta med att få sin syn. Och det vi ska tala om, när jag ska tala om nu och det vi ska tänka på det en stund, det är den inre synförmågan. Så att vi ska krypa ner lite i undervegetationen under den här texten och förhoppningsvis se några intressanta aspekter som ger oss ytterligare substans till denna händelse som annars snabbt kan glida förbi och vi lägger inte så mycket märke till den. Jag tycker att vi ska be tillsammans inför det att jag läser Bibeln, ett antal texter och ger en del kommentarer på det. Jag tycker vi står upp och sjunger den här bönen som är lämplig för den här predikan och för den här gudstjänsten som också kommer att leda fram rakt in i nattvarden på det sättet att vi känner att nattvarden blir en del av förkunnelsen idag.
Att lära känna dig är min längtan, att lära känna dig, att komma nära. För mig det är
Varsågod och sitt. Frågan, eller snarare frågorna, är ju så här: hur förstår vi vem Gud är och vad han har givit oss i Kristus? Eller som i texten, hur förstår vi vem Jesus är? Och hur lär vi känna Jesus? Och då, som bakgrund, är det nog värt att ta en minut med att bara kort teckna brottningskampen genom hela Bibeln mellan ljus och mörker. Det är ingen tvekan om att där finns en laddning från början till slut med ljus och mörker, en kamp så att säga. Och det är ingen tvekan om heller att Bibeln framställer ljuset som segerrikt. Trots mörkret, genom mörkret, under det att mörkret verkar fortfarande ha makt. Men det är en kamp och en spänning. Och Bibeln säger klart, det är Johannes som uttrycker det i sitt första brev, att Gud är ljus. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Det kan vi vara övertygade om. Så i kampen mellan mörker och ljus ska vi minnas att Gud är ljus. Det finns inget mörker i honom. Och Jakob skriver i sitt brev, det första kapitlet, det är vers nummer 17, att det finns ingen förändring hos Gud, ingen skiftning mellan mörker och ljus. Gud växlar inte mellan ljus och mörker. Gud är alltid ljus. Och i den ursprungliga berättelsen om människans ursprung är det också uppenbart att ljuset, härligheten, Guds närvaron präglade tillvaron totalt. Det himmelska och det jordiska var förenat i en enhet där ljuset rådde och där det var fantastiskt. Det är också uppenbart när man läser det sista som står i Bibeln att en dag ska bara ljuset finnas och ljuset är Gud själv i den värld som en gång ska uppstå ur den här världens svårigheter och förfall när Gud skapar allting på nytt igen. Så ljuset är segrande. Men tragiskt nog har människan genom fallet som beskrivs i början på Bibeln i första Moseboks första kapitel förlorat förmågan att se det gudomliga så som det från början var. Och det beror på, enligt Paulus i Romarbrevet 3:23, att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Har gått miste om härligheten från Gud, förlorat den. Så i bakgrundsteckningen ligger alltså att det vi från början ägde som en förmåga att se det gudomliga utan höljen eller utan dimridåer, den förmågan gick förlorad och blindhet inträdde istället. Och vi behöver inte särskilja fysiskt och andligt så mycket, därför att i den första tanken Gud hade när han sa allting var gott, där såg människan i alla dimensioner utan några problem. Och så får vi veta också här då i bakgrundsteckningen såklart att Jesus säger att han själv är världens ljus. Och där står vi ju nu när den här berättelsen ligger framför oss som vi hörde från Matteus kapitel 20. Därför att berättelsen om de blinda männen där vid Jeriko talar om för oss att genom ett Guds under går det att återfå den förlorade synförmågan. Och det gestaltas där i fysisk mening, därför att de får ju faktiskt sin syn tillbaka. Och som jag sa alldeles nyss, det speglar också ett inre behov av att få den inre, om vi kallar det så, andliga synen helad. Så att den återkommer och vi börjar se på nytt igen vem Gud är och vad vi har i Gud och vad Gud har gjort för oss i Kristus. Så när David uttrycker också i en saltarsalm, det är psalm 36, så här så förstår vi ju det. Han skriver, det är vers 10 i psalm 36. Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. Och det är egentligen där som min predikan börjar. Så än har jag inte börjat predika. Utan jag har bara inlett med en bakgrundsteckning. I ditt ljus ser vi ljus. Och nu ska vi ta några hållpunkter här en liten stund framöver. Och den första blir ju såklart en slags kommentarstund till vad är det vi ser med det inre seendet? Vad är det för någonting där som vi har gått miste om men som vi vill se och som vi hoppas kunna se? Och då måste vi förstå att se här är ju ett ord som vi använder för att förstå, att få insikt i, att uppfatta på ett tydligt sätt. Så då läser vi det som är nyckeltexten i predikan idag. Har du med dig Bibeln så slå upp den. Har du inte med dig Bibeln så lyssna när jag läser. Texterna kommer inte att ligga på skärmen. Jag läser sakta och tydligt så att alla hör och förstår vad jag läser. Och du hinner bläddra fram om du vill nu. Efesierbrevet kapitel 1. En oerhört rik text. Jag läser verserna 17 till och med 20. Paulus skriver: jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Paulus ger egentligen tre fält i vårt seende som det inre ögat kan få ljus i. Och de tre fälten är det rika och härliga arvet vi har. Allt det som Gud har gett oss. I Romarbrevet beskriver Paulus hur vi är medarvingar till Kristus av allt det som är Guds. Allt Guds är vårt därför att vi är medarvingar. Rikedomen i att återfå allt det förlorade eller det som vi rättmätigt egentligen har. Rikedomen i det behöver vi se med andliga ögon. Vi behöver ha hjälp att förstå hur stort det här är. Och det andra fältet som Paulus nämner, det första han nämner är hoppet och det andra är arvet. Jag återgår då. Hoppet om det som finns för oss men som ännu inte är givet. Det ligger såklart före arvet i logiken. Hoppet som vi har, löftena som är givna, det Gud har sagt, jag kommer att återskapa, jag kommer att ge, jag kommer att upprätta det himmelska i fullständig mening också i den skapelse som vi har framför oss, en jordisk fysisk form. Det hoppet ingår i det rika arv som vi har. Och hoppet och arvet som vi behöver se tillsammans som i par kopplas med det tredje som är den kraft med vilken Gud verkar. Och den syns i att Jesus uppstod. Det omöjliga hände. Jesus uppstod. Det är sånt här som vi behöver förstå och se att vi har, fast vi har svårt med det därför att synden, fallet bort från Guds härlighet, förlusten av den, har gjort att vi inte ser det. Och drar man ihop det här så kanske man rent av kan säga att det vi behöver få hjälp med är att se vem Gud är. Och ett litet uttryck där vill jag ta ifrån andra Korintierbrevet kapitel 4. Det är också en sån här typisk Paulus formulering som är så innehållsrik. Vi har alltså hoppet, arvet och kraften som vi behöver få se. Och med det inre ögat säger Paulus, det är möjligt. Och så läser jag nu ifrån kapitel 4 i det andra Korintherbrevet. Jag läser verserna 4 och 6. En mycket god sammanfattning. Ty denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Ty Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Vi får upplysning inifrån genom ett gudomligt under, så att vi förstår mer vem Gud är. Detta är ju fantastiskt, det är något att jubla över, att återupprättelsen redan har börjat. Det som gick förlorat är redan på väg in i människors liv igen, i ditt liv och i mitt liv, när vi låter Gud göra undret i vår inre synförmåga, med det inre ögat. Paulus säger vid ett tillfälle, det är i Filipperbrevet, att han vill lära känna Kristus. Det är slutet av hans liv. Det här är en livslång längtan att lära känna Gud allt mer, Kristus allt bättre. Och i Hebreerbrevet läser vi ju att, som en uppmaning då, att vi ska ha blicken fäst vid Jesus som är trons upphovsperson och fullkomnare. Så det gäller att förstå vad det handlar om och sen uppleva också att Gud vill hjälpa oss med detta. Att se det vi tidigare inte har sett. Visst är det härligt? Alltså här skulle ni behöva prata med varandra nu i 5-6 minuter. En liten så här. Vi gör inte det idag. Jag tycker om att göra så när jag predikar, att låta folk prata om det jag just har sagt. Men vi gör det inte idag. Vi tar fortfarande hänsyn till att vi ska ha lite distans till varandra och vara försiktiga med den pandemi som fortfarande pågår. Men tänk nu själv vad fantastiskt det här är. Det vi har möjlighet att få del av. Och frågan blir ju såklart hur det här går till. Alltså det känns ju svårt att greppa. Hur ska det gå till? Det kan ju inte vara så att vi själva skärper oss och ser till att det funkar. Jag fick nya glasögon för inte alls länge sedan och min synskärpa hade försämrats, så jag behövde ha lite mera hjälp. Och det fick jag också, så jag ser er allihopa kristallklart, vilket är ett smärre mirakel, för tar jag av mig glasögonen gör jag ju inte det. Men så kan vi inte göra med det inre synfältet och den inre synen, att vi fixar det själva. Vi måste ha hjälp. Vi måste bara ha hjälp. Och det är bara en som kan ge den hjälpen. Det här fick Nikodemus förstå. Nu tar vi nästa viktiga text idag. Den är också välbekant, vi har läst den så många gånger. Nikodemus är laglärd, han sitter i rådet, han är en nyckelperson i Jesu samtid för att förstå vad Gud har gjort och gör och vem Gud är. Han kommer till Jesus den där mörka stunden på natten och så låter det så här när Johannes relaterar det. Det finns en viktig poäng där som jag vill ha med för vår förståelse av blindhetsbotandet. Det är kapitel 3 i Johannes evangeliet. Så jag läser här de första 7 verserna ur den berättelsen. Johannes 3:1-7. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa, Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade, sannerligen jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade, hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade, sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa dig, att jag sa att ni måste födas på nytt. Det som är fött av kött är kött och kan inte begränsa bort sig självt. Det som är fött av ande är ande. Undret som behöver ske är en pånytt födelse. Lyssna på ordet. Pånytt födelse av det andliga livet som en gång blev så fördunklat, kanske nedlagt i träda i våra liv på grund av synden. Men vi har kompetensen. Vi har grundkompetensen till andligt liv. Vi kan födas på nytt till andligt liv. Och Nikodemus får veta, det är omöjligt att se det gudomliga utan att födas på nytt. Man måste födas på nytt för att se. Det är därför som vi i vår kyrkliga tradition ofta talar om pånyttfödelsen som ett sätt att säga att man får relationen med Gud återupprättad. Synden förlåts, relationen upprättas och kompetenser som har gått förlorade återfås. Varav den vi idag talar om är i centrum här. Möjligheten att se Guds rike. Det går att se vem Gud är. Det går inte att se Gud. Bibeln säger tydligt det. Ingen kan se Gud från denna jordehorisont och överleva. Man dör om man skulle konfronteras utan skydd med Guds härlighet och Guds helighet. Men det går ändå att se, förstå, ana, inse, uppfatta vem Gud är. Det är också ett tydligt budskap i vår bibel. Så Guds ande föder fram den här förmågan vi behöver i det andliga livet att se Guds rike, att se det gudomliga. Och det leder oss ju till det som Johannes visar att Jesus ledde Nikodemus till. Nikodemus, du behöver förstå att ett under behövs i ditt liv. Det är viktigt för dig. Det är viktigt för alla. Du behöver förstå det. Och du behöver för det andra vilja att det ska ske. Det är ett val som du måste göra. Att be Gud göra det undret i ditt liv. Och för det tredje, som en självklar egentligen grund för det. Du behöver vara beredd att ge Gud tillträde i ditt liv, Nikodemus. Och Nikodemus fick tänka vidare på det säkert rätt mycket. Men det här är de tre viktiga stegen som du och jag också behöver ta i våra liv. Förstå att vi är i behov av ett under, precis som männen vid Jeriko. Och vilja ta emot det undret, precis som männen utanför Jeriko. Och dessutom ge Gud den möjligheten och det tillträdet i våra liv, precis som männen utanför Jeriko. Här är tre små varningar på sin plats som jag vill lägga in som ett litet sidospår. Det är tre observationer som är nödvändiga. Den första av de tre, det är vi ska inte tro för mycket när det gäller vår förmåga. Ha en övertro. Vi kommer att se delvis men inte helt. Paulus uttrycker det som en dunkel spegelbild. Han tänkte sig en spegel som är mycket dunklare än våra klara glasspeglar. Det finns en dunkelhet kvar. Först sedan när allt återupprättas kommer vi att se helt och fullt vem Gud är på samma sätt som han ser vem vi är. Så skriver Paulus i första Korinthierbrevet kapitel nummer 13. Så vi ska inte ha en övertro på vad vi kan förstå. Vi kommer att vara begränsade. Och vi ska inte heller bli urflippade i vår andlighet och tro att vi är exklusiva och en elitistisk grupp som är bättre än alla andra. Det finns en sekteristvarning inbyggd i detta. Vi har sett genom kyrkans historia att det finns folk som säger vi har sett det rätta, vi har sett mer än ni, vi är heligare än ni andra. Varning, varning, varning för sekteristisk överandlighet. Det handlar inte om att vara bättre än andra. Det handlar om, och inte heller bara några stycken då, ett visst litet antal, utan det handlar om att vi alla kan få återkoppla till det gudomliga genom ett under i våra liv. Precis du och jag. Och så ska vi kanske bara nämna som en tredje litet observandum här. Det här är inte samma sak som det Bibeln talar om när det handlar om profetior och den typen av gudomliga, övernaturliga gåvor. Nu talar vi om ett grundläggande behov av att få synen tillbaka i den andliga meningen vem Gud är. Den förlorade härlighetens syn. Och det gäller oss alla. Och det här är helt... Det leder till helt underbara följder naturligtvis, de här öppnade andliga ögonen. Paulus skriver på ett annat ställe i Efesierbrevet, det är 5, vers 8. En gång var ni mörker, men i Herren har ni blivit ljus. En gång var ni mörker, men i Herren har ni blivit ljus. Ja, men som predikant idag har jag förmånen att få säga grattis. Det är en riktig förmån. Grattis, var glad, jubla, tacka Gud. Du och jag, vi har fått förmånen att i Herren har blivit ljus igen. Det är möjligt. Det är den kristna trons lysande hopp som ger oss så mycket tacksamhetsskäl. En ny värld öppnas för oss. Det är Guds härlighetsvärld som vi kan börja ana och känna stimulans och glädje ifrån. Jag vill återgå till ytterligare ett ställe i den här predikan. Jag gör det till i andra Korintierbrevet. Vi var i kapitel 4 nyss. Nu går vi till andra Korintierbrevet. Vi var i kapitel 4. I början på kapitel 4 ska jag säga. Nu går vi till slutet av kapitel 4. Och jag vill läsa verserna 16-18. Ta emot den här uppmuntran. Paulus skriver om sitt eget liv, men det gäller oss alla. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet det bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det förgängliga äts upp av det oförgängliga. Och vi kan få blicka in i det som är evigt bestående. Vi blickar in igen i Gud och hans värld så att vi närmar oss lite grann det vi är skapade till att vara. Det vi var från början, vi människor, i denna intima relation med Gud. Och det som jag tycker är så fint här, det är att det, som Paulus formulerade, så är vår inre synförmåga oberörd av de yttre omständigheterna. Och här kan vi känna igen oss, du och jag, varenda en tror jag. Våra yttre omständigheter skakar om oss och ger oss mörker, både nu och då. Men den inre synförmågan är intakt därför att den är av Gud, och den berörs inte av det yttre mörkret eller de yttre livssituationerna som kan vara så svåra. Den inre synförmågan består, om vi uttrycker det så, när det yttre livet förfaller. Jag är till och med beredd att misstänka att en person som har av åldersskäl eller andra skäl kommit in i en demens som har tagit bort de normala relationsuttrycken och förmågan att relatera och se och förstå. Att till och med i en sån situation med demens, ålderssvaghet, döende, så är den inre synförmågan intakt. Jag tror att faktiskt den inre synförmågan kommer att överleva vår egen död utan att gå förlorad. Jag tror snarare att det är vägen vidare till livets verkliga ljus. Så vi behöver på det sättet då som Guds folk inte vara rädda för det yttre mörket och katastroferna som förmörkar våra liv. För där inne kan vi fortfarande ha en intakt synförmåga som har givits till oss av Gud. Och vi kan till och med uppleva harmoni i vår disharmoni, precis som Paulus uttrycker det här. Han säger ju att den yttre människan bryts ner, och det känns mycket disharmoniskt att uppleva det hända. Men vi kan fortfarande ha kvar den intakta förmågan att se det gudomliga genom det trasiga mänskliga. Jag tycker det är helt oerhört. Till och med tänker jag att vi kan bli stärkta inifrån i det yttre jobbiga och mörka, därför att det inre gudsljuset har en tendens att sprida sig utåt. Så var det i den förra texten jag läste av Paulus. Det här gudsljuset där i kapitel 4 tidigare. Gud som sa ljus ska lysa ur mörkret har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Ja, till och med, nu ska vi inte förlänga de här tankarna, för då tar predikan aldrig slut. Men till och med kan detta gynna andra människor, att det ljus vi har genom vår bristfällighet kan nå andra till uppbyggelse och ljus. Så när de här två männen följer med Jesus efter den upplevelse de har gjort av att förstå vem han är, då kommer de att vara med och sprida ljuset vidare genom att de följer Jesus. Och så kan det vara för oss också. Och det här tycker jag är en gripande möjlighet som gör oss lite mer avslappnade när det handlar om att stå upp för Kristus. Det är inte vi som lyser, det är Kristus som lyser genom oss, om det är något som lyser. För det inre ögats själva syncentrum är och förblir Gud själv. Rubriken, som jag sa från början till den här predikan, är det inre ögat, trons sinnesorgan. Det inre ögats syncentrum är Gud. Och det gör att det är den vägen vi får en upplevelse, en erfarenhet av relationen med Gud. Av en innerlig relation med Gud. Vi närmar oss nu nattvarden som en del av predikan. Därför att vad det handlar om är att närma sig Kristus på ett sådant sätt, med sådan öppenhet, att vi är beredda att ta emot den innerlighet som han vill ge till oss genom sin helige ande i en relation som är tidlös. En evigt bestående innerlig relation. Relationen med Gud ligger på insidan. Den är inte på utsidan i ritualer och handlingar. Relationen med Gud är där inifrån, och den växer inifrån. Och är till och med fördjupas och byggs på. Och vi längtar efter en växande relation. Så innerligheten föds fram när vi förstår vem Gud är och vem Jesus är lite mer och lite mer. Och jag tänker att det här är stärkt tro. Det här är växande tro. Det här är mer tro. Att bli starkare i sin tro är inte att etablera ett större engagemang, eller att bli bättre på att uppfylla alla ideal, eller att visa sig andligt stark. Nej. Växande tro är växande insikt om vem Gud är. Ju mer vi förstår vem Gud är, desto mer omfångsrik blir vår tro. Desto större vår tilltro till vad Gud kan göra. Och desto mer omfattande vår tillit och tilltro till Gud i en innerlig relation. Det är växande tro. Det inre ögats synförmåga är en nyckel till den växande tron för individen. Men den är också en nyckel till framgång att sprida Guds ljus i den här världen. Så dagens fråga var: hur förstår vi vem Gud är och vad Gud har gjort i Kristus? Eller om du så vill, hur förstår vi vem Jesus är? Och det sammanfattande svaret är: genom trons sinnesorgan. Det inre ögat. Vi behöver förbättrat inre seende allihopa. Kanske ska vi idag göra en erfarenhet, var och en av oss som är troende, att vi fördjupas ytterligare i vår insikt om vem Gud är. Kanske är det så att någon av oss som finns här i kyrkan eller som lyssnar på annan plats behöver ett helande. Behöver uppleva pånyttfödelsens mirakulösa under i ett helande av synförmågan. Välkommen i så fall att ta emot detta från Herren Jesus Kristus själv. Ett helande i den inre världen som gör att det gudomliga får ett utrymme som det tidigare inte har haft och ditt liv blir förvandlat inifrån. När Jesus hade dött och uppstått så gick hans lärjungar och undrade över vad som hade hänt. Och Lukas berättar i kapitel 24 om två män som vandrar från Jerusalem mot en ort som heter Emmaus. Och de är mycket, mycket tyngda. De får sällskap av en person som de inte förstår vem det är. Och Lukas låter oss ju direkt ana att det är Jesus och att de faktiskt inte förstår det. Den här berättelsen mynnar ut i en formulering, en kommentar, notering som jag också vill ha med som avslutning innan vi nu går in i nattvarden alldeles strax. Berättelsen finns i Lukas kapitel 24. Och det jag vill läsa är vad som händer när de kommer fram till platsen de var på väg till och Jesus fortfarande är med dem och han är inbjuden att följa med dem in för att dela en måltid med dem. Och så står det så här i Lukas 24, 30-32. När han sedan låg till bords med dem, tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon. Och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. De sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. Ja, när våra hjärtan brinner och vi närmar oss Jesus, då kan han göra ett under i våra liv. Med sin ande kan han föda någonting nytt och återskapa den förlorade synförmågan. Vi går in i nattvardsfirandet nu. Och nattvardsfirandet är en del av den här undervisningen idag. Därför att nu när vi går fram och tar del av brödet och vinet som en grupp strax går och gör sig i ordning för här nu under Åkes ledning. När vi gör det så är det en möjlighet för var och en av oss att låta det bli en stilla överlåtelsestund till Kristus på det här planet. Hjälp mig att se, eller rättare att be den här bönen. Herre, gör så att mina ögon öppnas. Det har hänt förut. Med många miljoner människor. Med dig också. Det har till och med hänt vid nattvardsstunder. Det var inte ett nattvardsfirande i Emmaus berättelsen. Men det var ju väldigt likt. För Jesus var där och han bröt brödet och så. Men i den här nattvardsstunden kan detta bli en överlåtelsestund. Meditativ, eftertänksam, men framförallt Guds tillvänd längtan som du uttrycker. Herre, Herre, ge mig min syn tillbaka. Eller Herre, Herre, hjälp mig att se ännu klarare. Inför nattvardsfirandet nu så ska vi sjungas en bön tillsammans. Jag leder inte i bön nu. Jag brukar alltid göra det i slutet av predikningarna, men jag gör inte det idag, för du ska be själv tillsammans med oss andra i den här bönen som vi nu ska sjungas. Vi ställer oss upp allesammans. Bönen låter så här. Giv oss, o Herre, öppnade ögon. Vi vill se Jesus. Vidröra honom. Lär oss att lyssna, höra hans stämma. Och giv oss, o Herre, öppnade ögon. Vi sjunger den här tillsammans några gånger under tiden som nattvardsstunden förbereds. Och så är du varmt välkommen att låta den här stunden bli din predikan, din proklamation ur ditt liv. Jag vill ha min syn förbättrad. Jag vill se Kristus allt klarare. Vi ber med sångens hjälp tillsammans några vändor här nu, den här korta sången. Giv oss, o Herre, öppnade ögon.
Vi vill se Jesus. Vi drar.